Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never, never. Hej och välkomna till avsnitt 137 utav Svenska FPL-podden. Vi har ett landslagsuppehåll som börjar lida mot sitt slut och vi kikar fram emot Game Week 8 i Fantasy. Vi spelar in idag tisdagen den 12 oktober och agendan för dagens avsnitt är att vi ska göra en snabb landslagskoll, eller ska jag snarare kalla det för en skadekoll. Det har varit en del flaggor som har poppat upp, vissa kanske mer allvarliga än andra. Vi ska kolla lite hur det står till där. Vi kommer även med rekommendationer på spelare inför Game Week 8 och framåt och en kaptensdiskussion inför Game Week 8 och avslutar med era lyssnarfrågor. Vi kanske ska börja kika in lite hur vi ligger till och hur vi funderar kring byten. Jag har inte gjort något byte än. Har någon av er gjort det, om vi börjar med dig Fredrik?
Nej, inte än, men det kommer ju behövas minst ett i alla fall. Det är en sak som är klar.
Mm. Har du två fria eller?
Nej, sitter ju tyvärr bara med ett, men... Alltså jag har ju en liten udda hobby som kallas för vexillologi. Det är alltså läran om flaggor. Och det passar rätt bra med mitt bygge med fem flaggor. Alltså att det är liksom bara att välja vem man ska plocka.
Ja, Stefan, hur många flaggor sitter du med?
Ja, vi ska kika här. Det har ju blivit några stycken. Fyra får jag ihop det till.
Ja, då sitter jag ganska bra till då. Jag har ju bara två stycken i Rydiger och Bamford. Sen så... har jag själv en ganska stor flagga som jag vevar med här med en Adama Traoré i bygget. Och dessutom en Jota som i mitt lag inte ser ut att vara flaggad, vilket är lite märkligt.
Han är flaggad i mitt lag i alla fall.
Härligt, det är därför jag har så få flaggor då, det är säkert fler spelare. Nej, men i så fall är det tre, Rydiger, Jota, Bamford. Jag har också för mig att Jota hade en flagga, men inte just nu. Jag har också bara ett byte och jag har ju egentligen redan bestämt göra ett byte på en spelare som inte har någon flagga på sig, men det är ju Brandon Williams i Norwich. Han fick inte spela här senast och jag har länge siktat på att göra han till Cancelo inför den här gameweeken, och så får det nog bli, och så håller vi tummen att Cancelo startar. Ja, det är en sån där grej som kan slå fel ut, men det blir en rejäl uppgradering i försvaret i alla fall. Men sen är jag inne på att också plocka Traoré. Problemet är att jag skulle vilja ta in Rafinha. Men lite oklart här med, vi kommer komma till landslagskolla, men alla de här brassarna kommer ju tillbaka sent. Hur är det, Fredrik, har du Rafinha i ditt bygge?
Mm, jag sitter med honom och jag är väldigt beroende av att han spelar, men jag försökte luska lite, men det är ju ganska ont om klara besked, utan än så länge är det bara att ja, det han kanske kommer att missa, och det är väldigt mycket om och kanske.
Det är väl också frågan att vad är det för Rafinha vi kommer få se? Han kommer liksom i stort sett flygas direkt in till arenan och liksom byta om på planet, och det är tidsomställning och grejer, så att det är väl det som man också måste väga in, och dessutom skaderisken efter en sån långflygning och bara kastas in direkt sådär. Så att om man kommer till spel eller inte, men sitter man med honom så tar man inte ut honom, så är det ju oavsett, men det påverkar såklart bygget i stort. Stefan, hur är det med dig och Rafinha?
Jag vill ha honom, men inte till den här omgången. Jag har mycket svårt att se att han spelar eller att han gör det bra. Så att, ja, jag har ju också en Traoré i laget som jag inte är så supersugen på. Men jag vet inte vad som är bästa vägen här.
Nej, och liksom för mig är det ju redan till nästa game week så vill jag ju göra Ronaldo till Lukaku. Och då om man vill ta in Rafinha då, ja, men då är det minuspoäng där. Ska jag då ta minus den här veckan? Som jag har formerat mitt bygge just nu, då har jag liksom en 5-2-3 där Jota är 1-2 mittfältare bredvid Salah då, såklart. Och då är även Bamford och Rydiger på plan. Ja, det återstår att se lite hur det här kommer bli, men det är inte alls omöjligt att det kommer kastas ut något minuspoäng. Hur resonerar ni kring minuspoäng? Fredrik, du sa redan att det mycket väl kan behöva göras två byten här och du bara hade ett fritt.
Ja, det är ju tyvärr så, men jag ska försöka hålla mig till bara ett och nämnde det i våran Patreon-chatt här redan igår att jag är ju inne på att plocka in Tierney. Mm. Plocka ut Ding i Everton. Sen skulle jag väl egentligen börja byta ut Eiling. Det är ju helt katastrof att sitta med honom i bygget. Men med tanke på att han är både dålig och skadad. Men Ding är ju också dålig och nu är han lite gulflaggad. Och då finns det ju faktiskt ingen som helst anledning att hålla kvar honom.
Nej, det gör det inte. Och att du sitter med de spelarna, det har ju att göra med att du sitter med ditt wildcard kvar också. Så det är en, ja, liksom en styrka du sitter med där. Stefan, är det något byte som du har kollat liksom väldigt nära på?
Ja, jag hade ju kikat på Traoré, men sen kom den här flaggstormen. Så att, jag vet inte om det är det bytet jag kommer göra. Men jag har i alla fall just nu Tony och Livramento på bänken, så att ingen panik i alla fall. Hoppas att det blir inte allt för stort bortfall utav spelare.
Nej, vi får se vad som händer och det är mycket som kommer hända och vi inväntar presskonferenser. Det är vår rekommendation generellt här. Vi kommer få mer info här närmare helgen. Stort tack till våra partners Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Kom ihåg att ni fortsatt har 15% på ett helt köp hos Nakata.se. Använd koden FPL15 så sparar ni lite pengar där. Det närmar sig ett event tillsammans med Glenn i Göteborg. Det är nu på lördag, så fredag går tåget. Hur taggad är du på det här, Stefan?
Jo, men jag är taggad. Det ska bli skitkul. Fullsatt pub med tre matcher. Det kan inte bli mycket bättre.
Nej, jag snackade med Mackan. Hörde att det var fullsatt. Jag säger det igen. Ni som har bokat, se till att uppdatera er bokningar om det är så att ni inte har möjlighet att komma eller ni blir färre än vad ni har bokat för och sådär. Så, och även om jag säger att det är fullt nu, om ni fortsätter är intresserade så hör av er till Glenn. Det kan vara så att det uppkommer lite platser när folk uppdaterar bokningar och sådana saker. Så det skadar inte. Det kommer vara Premier League quiz, stryktips, tävling och vi kommer ha lite utlottning och lite överraskningar för er som kommer. Så det kan bli riktigt kul det här. Så jag är supertaggad i alla fall. Sen Fredrik, nu går vi in i Game Week 8 och jag fastnar med ögonen direkt på en match där det står Arsenal Crystal Palace. Förstår du varför?
Ja, det är inte svårt att förstå varför du fastnar med just den matchen. Det blir ju intressant eftersom vi ser väldigt mycket fram emot returen.
Ja, precis. Poddresan. Vi åker ju till London den 1 april och ett stort gäng, kolla på fotboll, då på Selhurst Park och det omvända mötet. Och, det kommer bli grymt kul, vi åker tillsammans med Olka Sportresor och ja, det blir en härlig gruppresa där vi dricker bärs tillsammans, kör lite quiz och som jag har varit inne på tidigare, den här liksom Glenn-träffen vi kör nu, det är lite en så här minivariant av poddresan. Så att, Ja, för alla er som kommer till Glenn så kommer vi få en liten försmak, och förhoppningsvis, om ni inte redan har bokat, se till att boka efter ni har varit där och sett hur kul man kan ha när man träffar andra med liknande intresse och lite så. Så in och kika på vår Facebook-sida så kan ni läsa mer om resan, men det är ju... det är med boende på Tre Stjärnigt centralt hotell, 3 nätter, fredag till måndag, matchbiljetter på långsidan och uppladdning inför matchen och quiz och massa sådana här saker. Så att, in och kika på det. Del i dubbelrum, 4 990 kronor, och begränsat antal platser. Vi ska ju definitivt slå ett slag för att bli Patreon också, för att nu är det lite sista chansen på flera saker. Dels har vi utlottning av ett presentkort på 1000 kronor hos Unisport Store och ett presentkort på 2500 kronor hos Olka Sportresor, och för att ha chans på det här så krävs det att du är Patreon. Vi kommer göra den här utlottningen live på plats i Göteborg nu på lördag. Men vi kommer även att livesända den på vår Facebook-sida så man kan hänga med där och se hur dragningen går om man inte har möjligheten att medverka. Men det är även nu innan Game Week 8 som man behöver ha blivit Patreon och gått med i vår Patreon-liga för att ha chans på att vinna pris i Patreon-ligan, om det skulle vara så att man går och vinner den ligan. Man kommer kunna gå med i Patreon-ligan även efter, men vi kommer kika på vilka som är med nu, och de som kommer med efter kommer inte ha chans att vinna pris. För det känns lite tråkigt att det är någon som hoppar med väldigt sent och det har gått bra och liksom knycker priset i ligan. Så om ni är Patreon och inte har gått med i Patreon-ligan, se till att göra det. Ni hittar ju all info i vår Patreon-sida på Facebook med ligakoder och sådana saker. Om ni inte hittar den så skriv till oss bara så hjälper vi till där. Och ni kan välja att stödja oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Yes, jag sa vi skulle börja med en landslagskoll, skadekoll. Vi har redan börjat prata om massa flaggor. Men vi kan väl köra lite lagmässigt. Fredrik, om man kikar in i Liverpool, jag nämnde Jota som fick lämna Portugal med någon form av muskelskada. Jag vet inte exakt vilken, om det har kommunicerats något eller om du har hört något som mer initierad Liverpool-supporter. Men Jota är väl lite sådär tveksam till spel.
Ja, det är ju väldigt mycket, som sagt, om och kanske, och deras förbundskapten där var ju väldigt liksom vag när han gjorde något uttalande, och det känns ju inte alls bra som Liverpool-supporter att Jota känns så osäker, och det känns ju mycket möjligt att han kommer att få inleda på bänken om han ens är med i truppen mot Watford. Så att, hade jag suttit med honom i bygget hade jag varit rejält orolig. I dagsläget kanske inte så orolig så att jag prioriterade att byta ut honom, för att de allra flesta lag innehåller nog ännu större bränder än så. Men nej, orolig. Både som Liverpool-supporter och om jag hade ägt honom i fantasy.
Firmino har ju inte varit iväg med Brasilien. Så han räknar med att man ska komma till spel. Han ska ju vara frisk här, och... Det är frågan lite med Mané som har varit iväg med landslaget när han kommer tillbaka. Spelade väl tidigare idag tror jag. Gjorde 90 för Senegal.
Precis, men det är väl inte jätteotänkbart att vi får se den gamla firman i Salah och Firmino och Mané där framme från start mot Watford. Det är min gissning i dagsläget i alla fall.
Visst manfall blir det väl ändå i Liverpool. Det har väl redan kommunicerats ut att Alisson inte kommer stå och att Fabinho inte kommer komma till spel, va?
Ja, det blev ju en liten maktkamp där när Liverpool först försökte att flytta matchen. Det var inte Watford eller Premier League speciellt sugna på. Och sen bad man då få hem spelarna tidigare från landslaget. Och det var väl han Tite eller vad fan heter det. Han var ju bara tydlig med att de är uttagna för att spela 3 matcher. Och då kommer de att stanna 3 matcher också. Det finns inte på kartan. Och det är väl en ganska naturlig följd av hur Premier League-klubbarna agerade i förra landslagsfönstret. Och Alltså, alla har ju sina intressen att bevaka. Är man förbundskapten så vill man ju såklart ha de bästa spelarna tillgängliga. Så det är ju vad det är. Nu är det väl inte jättemånga som kanske sitter med just Fabinho och Alisson i,
nej,
i fantasy. Men det försvagar ju Liverpool, ska ju sägas. Så att, det är ju ändå en till nackdel liksom för, ja, om du sitter med Robertson till exempel. Så minskar ju chansen att hålla nollan om du inte har Fabinho och Alisson på plan.
Ja, och det är väl någonting som också borde göra att Liverpool inte kommer rotera speciellt mycket på övriga positioner. Man vill väl ställa upp med ganska stark lag då, kan jag tänka mig. Jag läste någonting, jag tror det var tidigare idag, om att Trent ändå ska vara redo här, precis som Klopp lite hoppades på tidigare, att han skulle vara tillbaka direkt efter landslagsuppehållet.
Det är de signalerna vi får, så att, precis som du är inne på, så tror jag att han vill få tillbaka så många som möjligt nu när det är lite manfall.
Yes, och Stefan, för en gångs skull så är det väl ett ganska skadefritt Arsenal, va?
Ja, nej, men det har ju sett allt bättre ut på skadefronten. Får hoppas att spelet kanske kan se ut så också. Bättre alltså.
Ja.
Det ska ju in med mycket poäng förhoppningsvis de här fram till nästa landslagsuppehåll om det ska fortsätta klättra i tabellen. Och ja, nej, det är väl bara... Jag hoppas att formen håller i sig.
Härligt. Manchester United har ju lite problem med sina mittbackar. Varann klev av lårskadad här i Nations League. Och det är någon lårskada där. Ser ut som att han kan missa nästan hela november här. Eller missa fram till november. Och det är ett ganska jobbigt spelschema United har, så att det påverkar ju en del. Lägg där till då att Maguire redan har problem med sin vad och förmodligen kommer missa. Som tur är så hade Victor Nilsson Lindelöf den liksom goda tajmingen att se till att bli nybliven pappa här under landslagsuppehållet. Så att han ska ju vara redo i alla fall, så det blir lite speltid för Vigge. Får se vem man formerar bredvid. Jag vet inte, Bailly status på honom och sånt där. Men det är ju liksom defensiva problem i United. Sen så fantasymässigt så tycker jag ändå att det är ganska hög tid att börja se ut och växla bort sina United-försvarare kanske. Men det är läget i United. Chelsea har ju haft en del så skadeflaggor och sånt där, men där är vi lite inne på det som Stefan pratade om tidigare, att ja, men hur allvarliga är de här skadorna? Rydigers rygg för Tyskland, det lät ju som att det inte skulle vara allt för allvarligt. Lukakos muskeltrötthet låter verkligen som en sån här, jag tror inte att den hade kommit om Belgien skulle spela final i Nations League, men när det är match som tredje pris, ganska lätt att känna efter lite extra, va? Det är i alla fall min känsla. Delar du det, Fredrik?
Nej, det får jag överseende med Lukaku. Han är inte så vältränad.
Det finns mycket muskler att bli trötta i. Om
ja, exakt. Precis. Ja, nej, men skämt att säga. Det luktar ju lite så att han vill tillbaka och förbereda sig inför Brentford borta på lördag kväll där. Nej, men det... Känns det spelarna generellt sett där, kändes som du var inne på, inte som att deras skador var lika allvarliga. Tycker det är ett annat lag när vi pratar skador som är intressant. Och det är inte så egentligen mycket kopplat till vad som har hänt under landslagsuppehållet. Eller det har ju hänt, men inte kopplat till just landskampen. Det är Everton. Och det är säkert en hel del som sitter med lite olika tillgångar därifrån. Och Calvert-Lewin börjar närma sig återkomst. Richarlison kan till och med vara tillbaka. Seamus Coleman, Iwobi, André Gomes, de börjar fylla tillbaka sitt lag nu. Och det tror jag kan vara väldigt, väldigt viktigt. Det är klart att det kommer att bli en större konkurrens för en sån som Demarra Gray. Men det är ju ändå första 11 spelare som kommer tillbaka. Så jag tror på sikt ändå att det är positivt för dem att laget kommer att bli bättre. Och när väl Calvert-Lewin är tillbaka så... Ja, vi vet ju det. Får han bara liksom komma igång ett par matcher, då kommer ett fint spelschema här framåt. Gameweek 14-15 där. Mm. Så det är väl lagom om han hinner slussas in här nu Gameweek 8-9. Göra ett par matcher, komma igång lite och sen så trycka in honom igen.
Ja, verkligen. I Chelsea ska vi även säga det. Reece James är väl på väg tillbaka med sin ankelskada. Och i United ska man också säga att Rashford verkar komma tillbaka lite tidigare. Han ska väl vara igång här. Gjorde en träningsmatch under landslagsuppehållet inför stängda dörrar. Gjorde mål direkt. Jag tror inte han är speciellt långt borta. Skulle bli förvånad om han startar här i Game Week 8 borta mot Leicester. Det kanske är och kanske får börja med något inhopp eller sådär. Men han är inte långt bort och det kan ju få påverkan för speltid för Greenwood och sådär som finns i en del byggen. Men som jag var inne på i United tycker jag det är läge att börja se sig om och plocka ut de spelen och sen hälsa dem välkomna sen om några game weeks istället när spelschemat har bytt färg om man säger så. Jag är ju väldigt nyfiken på Bamford och hans ankel, men jag har inte hört någonting. Stefan, har du hört mer om vår kära Bamford?
Nej, det har jag tyvärr inte gjort, men ja, senast när jag läste på om honom så var ju Game Week 8 i liksom riskzonen i alla fall, så ja, där får man ju verkligen avvakta.
Jag har sett att en Callum Wilson är tillbaka i träning med hans lårskada. Är det någonting som kan påverka Saint-Maximin, tror du Stefan, och hans roll?
Nej, men jag tror inte att det är negativt. Det känns som att Maximin har fått varit väldigt ensam. Jag tror att det är positivt om Wilson kommer tillbaka. Sen så Wilsons skadehistorik är väl inte jättelovande här, så att vi får se hur länge han håller sig skadefri.
Vi kommer komma till kaptensdiskussion om inte allt för lång tid, men jag såg att Ziralta i Watford har en hamstring och helt klart missar den matchen. Det är ju ingenting som påverkar Salas kaptens möjligheter här till helgen. Så det tar jag gärna emot. Jag såg även att Trincao hade drabbats av covid i Wolves. Och jag vet inte om man verkligen letar om det. Kan det betyda att Traoré kan få spela mot Villa? det lär ju inte betyda. Men man hoppas och liksom greppar efter varje halmstrå. Ja, det är väl liksom lite av de flaggorna, men det jag vill säga med det här är väl att man verkligen väntar in presskonferenser innan man gör byten, för att det är svårt att liksom prioritera vilka bränder det är man ska släcka med sina byten och vad får jag ihop för lag. Är det värt att ta minus eller ska jag liksom ta det lite lugnt här? Det är väl det jag vill skicka med ut. Och när man väl gör byten så tänker jag då kan man, om man vill, lyssna på våra rekommendationer. Vi kommer ju varje vecka med tre försvarsrekommendationer, tre mittfältsrekommendationer och två forwardsrekommendationer som man kan ta in om man håller på och kika på det nu. Och det ska vara spelare som är intressanta nu den här gameweeken, men även på lite sikt. Och vi börjar som vanligt i försvarsleden, och Fredrik, vill du inleda?
Absolut. Ska jag tänkte stuva om lite här. Det var ju lite inne på när jag nämnde vilka byten jag kikar mot, och då är det väl ingen chock direkt att Kieran Tierney tar plats i min försvarsrek. Jag tycker nu att hans spelschema börjar se fint ut, och Livramento sitter ju där sedan tidigare, så det är två stycken spelare som jag själv blickar mot. Jag har ju ingen av dem i bygget i dagsläget, så de två blickar jag verkligen mot och försöka få in. Sen är det ju den här Thiago Silva, och en stor del av mig vill ju hålla på honom. Nu är ju han iväg, missar lite matcher, så att jag väljer att byta honom mot hans kollega Aspilicueta. Ett lite säkrare drag. Aspilicueta sitter dessutom i mitt eget bygge, så det blir lite för mycket hycklande kanske att inte gå på den linjen. Aspilicueta, Tierney, Livramento blir mina tre försvarsrekar.
Ja, härligt. Stefan, har du några andra rekar?
Jajamän. Hos mig sitter Trent, Cancelo och Livramento.
Mm. Livramento är vi alla tre överens om. Southampton spelschema kommande fem nu. Det är dubbla hemmamatcher mot Leeds Burnley. Sen är det Watford borta, Villa hemma och Norwich borta. Livramento som en 4, han är uppe på 4,2 nu, men jag väljer att referera honom som en 4,0 försvarare då många har suttit med en längre tid. Så det är ju en spelare som det är nästan svårt att bänka i de här matcherna, eller i alla fall lätt att spela honom. Jag skulle inte säga att det är svårt att bänka honom. Däremot alltså, jag har inget problem att spela han i någon av de matcherna, så det är ju absolut en spelare att kika mot om man sitter som Fredrik utan honom. Cancelo som du nämnde Stefan gillar jag också skarpt, och jag sa ju det att det är en spelare som med största sannolikhet kommer komma in i mitt bygge. Så han sitter där, och sen så har jag också en Chelsea-försvarare, men jag går ju på den så kallad ryggskadade Rydiger. Jag tror att han kommer komma till spel. Hans plats känns ganska gjuten där och ganska billig väg in i Chelsea-försvaret. Så att Cancelo, Rydiger, Livramento. På mittfältet då, Stefan, vill du börja där?
Det kan jag, och det känns väldigt tråkigt då, men Salah måste ju faktiskt vara med. Det är många som sitter på honom, men det är även folk som inte har honom. Det tycker jag känns det fel. Och tillsammans med Salah så har jag plockat in Mount och Saka.
Yes. Jag sitter ju inte med Salah i min rek. Det är ju bara för att jag goes without saying, som jag har sagt egentligen under hela säsongen. Det är ju ligans mest formstarka spelare. Och ja, jag förstår inte de bygger som är utan honom. Jag har gått lite på det här mellansegmentet istället. Och kanske en vecka tidigt, men Mbeumo är med där. De har Chelsea nu i Game Week 8, och sen så ett riktigt, riktigt fint schema där det finns case att dubbla upp med Mbeumo och Tony faktiskt. Men en av dem tror jag nästan att man ska försöka få in. Sen har jag även min gullegris Gallagher. Han liksom, han lämnar inte. Och att han ska möta Arsenal nu. Jag liksom sitter och gottar mig inför poddresande. Jag ska sitta där och jobba Gallagher-mål på plats på Sellers Park. Men jag tror han kan hota även ett Arsenal här till helgen. Men sen tycker jag att Palace har visat upp liksom ett fint spel. Och ja, men helt okej matcher här framåt. Sen så, det är ju läge. Förra veckan så diskuterade liksom City mittfältare. Nu ska de möta Burnley hemma. Det blir väl 5-0 som alltid. Och då har jag med Foden i den här reken. Varför? Ja, men lyssna på förra veckans avsnitt. Vi pratade ganska mycket om det då. Så Mbeumo, Foden, Gallagher sitter i mina mittfältsrekar. Fredrik, känner vi igen några namn hos dig?
Mm, det gör vi. Jag väljer att hålla kvar till att börja med en Rafinha. Jag tycker att hans spelschema är så pass bra, och vi har inte fått några besked om att de här liksom skadekänningarna som han har haft har förvärrats, utan om han missar nu liksom matchen i botten eller får börja bänken, så det är det att han kommer tillbaka sent från en landslagssamling, och det må vara hänt att det får vara så då. Men spelschemat ser bra ut. Han ser ju fenomenalt bra ut. Så att Rafinha känns given i min rek. Sen har jag valt att dubbla med både Grealish och Foden. Och det skulle kunna vara ett sätt att sticka ut. Det blir väldigt mycket pengar på mittfältet, I know. Men vi pratade ju precis som du sa mycket i förra podden. Ja, men ska jag välja Foden eller ska jag välja Grealish? Ja, nu kommer ett spelschema för Man City där de har Burnley hemma, Brighton borta, Crystal Palace hemma. Och sen ser det ut som, om man tittar lite för mycket på färgerna, som att sen blir det lite tuffare. Men blir det verkligen det? Du har derbyt mot United, sen är det Everton och West Ham hemma. Det är två helt okej matcher. Och Villa, Watford, Wolves, Leeds, Newcastle, Leicester. Jag tror att vi mycket väl kan se ett City som taktar igång. Och om man då liksom får in de här Livramento och de här lite billigare spelarna som ändå spelar, och som du sa Alex, man har inga problem att spela dem. Ja, men då kan jag ta att någon match då åker jag på att bli bänkad på någon av de här två. Jag tycker att det kan vattnas lite i munnen av att ha en dubbel på Grealish och Foden, och därför får båda vara med i reken.
Ja, det är ju ett helt annat bygge än vad väldigt många sitter med. Och det behöver inte vara, det behöver inte vara fel. Och det är väl i så fall ett wildcard man kanske ställer om det så. Annars här kan det nog vara lite lurigt för många, skulle jag tro. På forwardsidan så inleder jag. Och jag går på den här muskeltrötte Lukaku. Kanske inte supermycket för den här Brentford-matchen. Men sen Norwich och allt som kommer därefter. Jag tycker Lukaku är, liksom, ska man ta in en anfallare nu, då är det han man kikar mot. Däremot kanske inte lika självklart andra val. Jag kollar mot Armstrong i Southampton. Jag gick igenom schemat när vi pratade Livramento. Och då är det ändå Southamptons defensiv. Jag sa det att Livramento, han har man inga problem att spela. Armstrong, han tar man in och han spelar man. Som sagt, dubbla hemmamatchen mot Leeds och Burnley. Ja, tackar. Watford borta, Villa hemma, Norwich borta. Det är kommande fem. Där startar man alla de fem matcherna. Så... ja, jag tog in en Mboemo på mittfältet och det kanske var en vecka för tidigt som jag var inne på, men då har man redan honom inne. Har man honom på mitten då kanske man klarar sig utan Tony på topp nu när Brentfords schema kommer. Så att, jag gillar Armstrong och då har man Leeds hemma här i Game Week 8 där Leeds har en del skadebekymmer och kommer inte ställa upp med sitt absolut bästa lag. Så jag gillar den både på kort och medellång sikt. Fredrik, hur ser dina anfallsrekar ut?
Ryggar Lukaku direkt. Den känns ju given. Men sen väljer jag att jag har haft Antonio där ett tag. Väljer att plocka in Jimenez. Tycker att han börjar komma igång bra nu. Och tycker fortfarande ändå att Wolves spelschema ser helt okej ut. Villa, Leeds, Everton, Palace, West Ham, Norwich, Burnley är det som väntar. Och Jimenez känns ju som en sån spelare som, är han i form, då gör han ju mål mot, alltså, inte nästan vilket motstånd som helst, men han är liksom inte beroende av att möta Norwich varje vecka. Så att nu när han börjar känna som att han börjar hitta tillbaka till gammal form, så känns Jimenez som ett intressant alternativ.
Stefan då, du pratar ju så varmt om Antonio, så du kan väl inte ha plockat bort honom här, va?
Nej, jag plockar inte bort honom för någon som har varit iväg och spelat tre matcher med Mexiko. Det gör jag inte. Så där tror jag att Fredan är lite tidig. Jag behåller Antonio. Han har inte åkt iväg på någon lagsuppehåll utan stannar hemma. Och han kommer ju vara som en frustande tjur här i helgen. Och jag kommer givetvis göra mål.
Frustande tjuren drar baksidan efter 15 minuter. Nej, men jag håller med dig där. Det är ju ett jätteplus att han inte drog iväg med Jamaica här. Utan hade någon överenskommelse tillsammans med dem att han kunde stanna. Lukaku är din andra rek också, gissar jag.
Ja, jo, det är det.
Ja. Nästan lika självklart så att han inte behöver nämnas i klass med Mohamed Salah på mitten. Men... vi går vidare med en kaptensdiskussion för Game Week 8 och jag vet inte hur mycket diskussion det ska bli. Det är väl för dem då som vägrar sätta en bindel på den tidiga avsparken, för att vi har deadline på lördag 12.00. Då sitter vi på Glenn, grabbar, och liksom låser in våra lag, Watford, Liverpool, och jag kan inte se varför man ska gå emot Mohamed Salah i det här läget. Fredrik, jag antar att du håller med mig.
Ja, vi var ju inne på att resonera när Salah skulle möta City, att det finns alltid argument för att inte kaptena någon som ska möta City. Och lite nu är det som att sitta och säga att det finns alltid argument för att inte kaptena någon som ska spela tidiga matchen. Men vi pratar om den spelaren som i mitt tycke faktiskt är bäst i världen just nu. Och då kommer min bindel att sitta där. Det hade varit lite tjänstefel annars. Om han, låt säga att han liksom flyger mot Watford, gör ett hattrick. Återigen, ingen kan säga att vi såg det inte komma.
Nej, jag vet inte. Den här tidiga matchen, Stefan, det är väl det. Vissa är rädda för att liksom få sin omgång förstörd redan med den tidiga matchen. I ett sånt där landslagsuppehåll kan det ju också vara att man liksom kommer tillbaka sent och så. Att det kan spela in. Men alltså, jag ser troligare att man kommer sitta där liksom efter första matchen och tycka att omgången är förstörd efter Salahs hattrick snarare än efter ett blank.
Ja, nej men absolut, jag tycker inte man ska lägga någon vikt i det. Visst, det går ju ett case för att, liksom, att det kan bli tufft att Liverpool saknar lite spelare och att Watford har en ny tränare och kanske kommer liksom vara taggade under Ranieri. Men nej, det känns som att greppa lite efter halmstrån. Dessutom så tycker jag inte att det finns någon annan spelare som riktigt sticker ut. I City vet man inte riktigt vilka som kommer till spel. De kommer troligtvis vinna stort, så där hade man säkert kunnat hitta en kapten om man visste vilka som skulle kunna spela i den matchen. Chelsea, nej, jag vet inte. Deras offensiv har inte sett så här klockren ut. Brentford har visat sig kapabla, så jag skulle liksom inte räkna hem nollan där heller. Ja, vad är det sen då? Det är typ Spurs, och jag litar inte riktigt på Spurs. Nej, inte Harry, då skulle det i sånt fall gå för Son. Men ja, nej, jag litar inte riktigt på Spurs.
Nej, jag håller med dig. Det är liksom inte rätt läge att gå utanför. Det är ligans mest formstarka spelare. Watford har inte imponerat. Visst, det är en ny tränare i Ranieri, men vi vet inte riktigt vad det kommer innebära. Du är inne på det i City, och det skulle väl vara, det är en väldigt låg ägarandel, men en Kevin De Bruyne hemma mot Burnley. Det brukar bli 5-0, och Fredrik, om man sitter med en De Bruyne, är det någonting som skulle kunna liksom locka för den? Jag skulle fortfarande säga att man behöver vara ett våghalsig för att gå ifrån Salah, men är det något som ändå skulle kunna finnas där i så fall?
Jag skulle vilja dra det så pass långt och säga att sitter du med De Bruyne så är det våghalsigt bara det. Och om det nu är så att du är en av dem som sitter med De Bruyne, en av de 2,1%, då är de poängen han får så pass mycket värda ändå. Så att liksom chansa ytterligare blir det så här att ja, jo, det är klart att det kan ju slå väldigt bra ut, men jag skulle säga att sitter du med De Bruyne och har Salah, ja men kaptena Salah, det är ju lite så här liksom cover safe pick att liksom kaptena Salah, men sitter du även med De Bruyne och han flyger, då kommer du få poäng som jag vad sa jag, 97,9% inte kommer att få. Så nej, jag tycker inte att det finns något case egentligen, något tydligt case för någon annan kapten spindel än just Salah. Alltså Lukaku då med de här så kallade liksom muskeltröttheten mot ett Brentford som ju har försökt att stänga igen. Nej, bristen på liksom tydliga alternativ. Vi såg en Ronaldo här som gjorde 2 mål på straff. Men nej, för mig är det en given Salah-bindel.
Ja, jag fingrar inte på någonting annat. Vill ändå liksom prata om någonting, så därför försöker jag med lite olika. Något som vi inte har pratat om, bland annat väver in en lyssnarfråga här. Alexander Ryding hörde av sig efter förra avsnittet och undrar varför vi inte stannar upp med vid en spelare som Jamie Vardy som ett bra anfallsalternativ. Han är på plats 3 i poängligan, grym statistik, låg TSB och presterat liksom, x antal säsonger är på raken och ett hyfsat spelschema. Jag kan säga så här, anledningen till att jag inte har pratat så mycket om Vardy, jag tycker att han är ett jättebra alternativ. Problemet är att jag liksom inte kan få in han i laget. Vi har pratat om det här med 2 eller 3 premiums. Jag har hela tiden hävdat att 2 premiums är rätt väg att gå, för det blir för stora uppoffringar i övrigt. Och Vardy ska ju in där, det är ganska mycket pengar man ska dra ihop. Och så finns det så många liksom bra mid-price och budget forwards, så att därför har Vardy inte varit alternativ. Men det finns ju de som sitter med han. Om vi ska blanda in han i en kaptensdiskussion här, Leicester tar emot Manchester United hemma på King Power Stadium, ett Manchester United utan en Maguire, utan en Varane, Vigge som sover dåligt på nätterna med nyfödd där hemma. Och ja, vem får han bredvid sig? Är det Phil Jones eller vad blir det där i mitt försvaret? Säg att det är en Bailly som liksom går in och spelar i 15 minuter innan han skadar sig eller drar på sig straffar till höger och vänster. Jamie Vardy nu då för en, och nu pratar vi liksom inte för liksom för oss tre, utan nu pratar vi om de här managerna som inte är rädd för att sticka ut, utan som söker de lägena med kaptensalternativet gameweek efter gameweek. Och här sticker man ju verkligen ut. Jamie Vardy mot Manchester United, Stefan.
Ja, men Om nu Phil Jones ens har en rimlig chans att spela matchen, då känns det som ett bra alternativ.
Ja, då så tar du in honom nu och så skiter du i Salah.
Ja, exakt. Nej, men det är väl det går väl såklart att göra så. Jag hade inte gjort det, men om man vill chansa så.
Mm. Nej, och det är det jag säger. Fredrik, tänker du, vi gör det ju inte. Men skulle det inte kunna vara så att det kanske till och med är det bästa alternativet efter en Mohamed Salah och eventuellt en Kevin De Bruyne då?
Ja, jo, du bygger upp ett bra case för det. Sen vet jag inte, alltså mellan Jamie Vardy och Romelu Lukaku så kan jag nästan tycka att det är lite dött lopp. Det är många som sitter med båda de två, då kanske man tar Salah, men för mig känns det liksom, ja, antingen eller, det är ju en jättechansning oavsett vem du går på, tycker jag. Därför att du blir så otroligt straffad om Salah flyger. Då spelar det ingen roll om du sitter på en Jamie Vardy eller en Lukaku eller en De Bruyne eller vem man hittar på. Det är roligare tycker jag att chansa på de här lite mer udda när det finns ett par olika kaptensalternativ som är liksom självklart, för då sprids det lite mer. Jag tror att vi kommer att se ett effektivt ägande på Salah som är skyhögt.
Mm.
Och då blir det liksom inte bara att du ska försöka träffa binden på någon annan, men den blir det att det blir liksom Lex Game Week 1 förra säsongen. Mm. Med risk för att jag drar upp det. Men det är så jävla tråkigt att ryka på att nej, men jag skulle liksom skulle ha lite kul och satte binden någon annanstans och så torskar jag liksom 20 poäng på det. Det är såklart att det kan ju slå rätt, men ja, jag vet inte. Det är inte den här veckan.
Det ska bli kul nere på Glenn och köra en handuppräckning på kapitens alternativ. Se om det är någon som vill liksom, verkligen vill sticka ut där och verkligen jobba här tidiga matchen och sitta och liksom skrika när Salla bränner lägen och bara yes, yes, yes. Det blir intressant.
Vi ska väl säga det som jag alltid säger, att har man magkänsla för någon annan, sitter man med Lukaku eller med Vardy för den delen, eller De Bruyne om man nu är en av de 2,1% som gör det och har magkänsla för det, gå på din magkänsla. Det är inte så att det är liksom, det finns ju inget rätt och fel för det, utan har man känsla för någon annan, då ska man ju såklart rulla på det. Vi ger ju bara våra tankar kring det här.
Mm, jag tror för övrigt att våra tankar stämmer ganska väl överens med FBL-community i stort, kopplat till den här stora övervikten mot Mohamed Salah just den här veckan. Men jag håller med dig. Vi ska gå vidare med lyssnarfrågor, och en lyssnare som sitter med Vardy i laget redan, det är Ghana Biamba. Stefan, han undrar hur det kommer vara mellan Leicester och United i den matchen. Han har både Ronaldo och Vardy och undrar om vi tror båda gör bra ifrån sig eller om man borde byta ut någon av dem inför den här gameweeken.
Ja, nej, det kan väl bli en målrik match med de förutsättningarna vi har pratat om här inledningsvis. Visst, ett byte med, om man hade tänkt sig plocka in Lukaku, så om man får bekräftelse att han är redo för Brentford, så kan man ju göra det bytet redan nu, anser jag då, liksom, han kommer vara lika tungt kaptenad i Gameweek 9 som Salah är i Gameweek 8. Så om man inte vill sitta utan honom, så är ju det ett byte jag hade kikat mot där då.
För den här gameweeken tycker jag att det är ganska dött lopp mellan en Ronaldo och en Lukaku oavsett. Så jag tycker att det är inte byte man behöver prioritera den här veckan. Och som sagt, jag är ganska säker på att liksom, de flesta har andra byten som man vill göra. Och skulle väl till och med kunna liksom lägga ett case för att om du inte har något annat byte att göra och bara ett byte, att jag ändå inte hade gjort det, utan sett till att ha två byten till nästa vecka istället, och där ett av de byten används får jag göra en Ronaldo till en Lukaku. Så resonerar jag kring det. Fredrik Josef Tornell hör av sig. Han spelar sin första säsong för i FBL och har precis hittat vår podd, vilket är superkul. Han skulle gärna vilja höra oss resonera lite kring hur vi tänker kring med pengar på banken och ta minuspoäng, hur vi använder liksom användandet utav chips. Och du får gärna börja där. Vi kan väl börja i den ordning som man själv nämner, liksom pengar på banken. Hur ser du på det?
Ja, men det är en intressant del i det hela. Om man är som jag ganska restriktiv med att ta minuspoäng, då hamnar man ju titt som tätt i sådana lägen där man gör byten. Man kanske plockar ut, låt säga en Mason Greenwood. Plockar in en ganska mycket billigare mittfältare, kanske en Gallagher eller en Gray eller en Mbuemo. Löser ju en massa pengar, men man har bara ett fritt byte och känner liksom inte att minus fyra. Spara dem där för att nästa vecka kunna växla upp. Du var inne på en Brennan Williams till Cancelo till exempel. Bra exempel på ett sånt byte som man kanske inte vill dra minus fyra för om man sitter liksom massor med folk som inte kommer att spela. Så i den aspekten tycker jag att det kan funka ganska bra att man stretchar och så. Sen är det väl över en hel säsong sett så ska man väl försöka ha så mycket pengar ändå ute på planen som möjligt. Jag tror ju att det på sikt, det brukar vara så att de som kostar mest har mest poäng med några få undantag. Så att det finns ju inget självändamål i, och det är lite som en bostadsrättsförening. Du ska inte spara pengar på banken i onödan, men det är aldrig fel att ha dem där.
Nej, just pengarna på banken, jag tycker att det är skönt att ha i början åtminstone 0,5 för att vara med liksom i prisförändringar. Nu är inte det lika viktigt för att ja men, prisförändringar kommer ju såklart nu också. Men nu har alla står på lite olika prisnivåer. Men i början så är ju alla med 0,5 intervaller. Så det är lätt att liksom bli utprisad bara för att det blir en sänkning på en av dina spelare med 0,1. Eller en höjning för någon du vill ha med 0,1. Så därför tycker jag det är skönt i början. Nu så här mitt i spelet tycker jag att man inte behöver ha pengar på banken egentligen. Däremot så är det ju bra att göra någon form av plan. Man kollar på spelschemat över några gameweeks fram. Att, ja, men då kommer jag vilja ha in, ja, men, till exempel många sätt, ja, men nästa gameweek. Då vill jag plocka ut Ronaldo och ta in Lukaku. Nu är det en billigare spelare. Men om det är tvärtom, då kan man se till att ha pengar på banken av den anledningen inför ett sånt byte när man ska växla spelare för byten som man planerar att göra. Sen är det inte säkert att man gör exakt de bytena, men att man har möjlighet till att göra dem och liksom att man på så sätt planerar. Men annars är jag nog liksom, trycker jag nog gärna in pengarna i mitt lag om jag har den möjligheten, om jag inte har någon liksom tydlig plan med det. Sen så den här säsongen tycker jag varit lite speciellt. Jag tycker vi har många fina budgetalternativ på, kanske framförallt på mittfältet, som har gjort att det har blivit så att man har haft en del pengar på banken. För att men, de här mid-price mittfältarna börjar bli liksom ganska ointressanta, många av dem. Och liksom de som ligger priskategorin precis under, där finns det liksom väldigt många intressanta. Det som jag liksom håller som minst lika troligt att de tar samma poäng. Och ja, då hamnar man lite i det läget. Men det, sånt där kan ju liksom ändras också under säsong. Men så resonerar jag kring pengar på banken. Han hade ju lite andra frågor och minuspoäng. Jag kanske kan bolla över frågan till dig där, Stefan. Hur du resonerar kring minuspoäng. För det går ju att spela på väldigt olika sätt.
Ja, precis. Men generellt så är det väl ändå smart att försöka hålla sig borta från minuspoäng i den utsträckningen det går. Men sen finns det ju såklart människor som är skickliga på att liksom dra minus och få in rätt kapten till en omgång till exempel. Eller liksom ha bra känsla för spelare. Så det är ju inte liksom uteslutande att det behöver vara dåligt. Men rent liksom för 80% av människorna så ska man nog ändå försöka hålla ner det där. Och kanske liksom fokusera på när man har mycket skador och sådana saker.
Ja, generellt sett skulle jag ge det som ett tips om man inte har spelat så mycket tidigare. Att inte hela tiden hålla på och jaga den som tog liksom högst poäng förra gameweeken och göra byten och byta ut spelare som, ja, men som är ganska bra alternativ som du har i ett bygge, men som kanske blankade förra gameweeken och så hade du någon annan i samma pris som gjorde bra ifrån sig. Utan fokusera byterna på och i första hand byta ut dina problem snarare än att liksom få in spelare som, ja, men du ser en liksom god möjlighet på. Sen blir det där någon form av kombination. Det är klart man även måste attackera ibland och gå på spelare som man verkligen tror på. Och speciellt om det är liksom kaptens alternativ, då kan det även finnas case för liksom minus fyra. Men annars, Jag tycker det är väldigt skönt. Jag vet att du, Fredrik, är väl kanske den som pratar mest om det. Att försöka i liksom största möjliga mån att spara till sig och sitta med två fria byten i så stor utsträckning som det bara går. För att det är en väldigt, väldigt skön del att kunna sitta med.
Jo, men absolut. Och det är också lite kopplat till just minus. Att när jag väl vill dra fyra minus så föredrar jag att göra det i ett så kallat fattigmans wildcard. Att ha två fria byten, dra minus fyra och på så sätt få tre byten. För ja, det säger sig själv, så har du tre byten kan du laborera på ett helt annat sätt. Och ändra lite struktur och sådär. Då blir det genast mycket enklare också att kunna kanske plocka in två spelare som du verkligen vill ha. Och som kan dela på bördan av minuspoängen och bara kanske bära minus två poäng var. Lite när man sitter och räknar poängen och summerar gameweeken.
Mm. Sen sista delen av den här frågan som Josef ställer, det är ju användandet av chips. Och det är ju triple captain, free hit och bench boost om vi bortser från wildcardet. Och det man först kan säga om man inte har spelat tidigare, det är att det kommer komma omgångar, oftast lite senare på säsongen, då vissa lag har två matcher i en och samma gameweek. Och det är vissa lag som då, om du har två matcher i en gameweek, betyder det att du i en annan gameweek inte har någon match alls. Och för väldigt många så är det då man spelar sina chips. Jag till exempel är av den övertygelsen att triple captain-chippet är ett, liksom, någonting jag spelar när det är double gameweek, för att man får dubbla chanser. Sen är det alltid lurigt. Det brukar vara ganska, när de trycker in sådana matcher så är det kort mellan matcherna och det brukar kunna roteras en del. Och ja, det kan ställa till det på alla möjliga sätt. Men jag gillar ändå det och använder det då. Det är även då väldigt många har använt sin bench boost, där man bygger upp en bänk där man har massa spelare som har dubbla matcher, och det är kanske framförallt att man har liksom två spelande målvakter som har double game weeks, för där brukar det inte roteras och lite sånt där. Jag gjorde ju ett nytt test den här säsongen och drog min bench boost game week 1. Tyckte det fungerade rätt bra. Problemet när man ska dra den i en double game week, det är ju ofta att antingen ska du använda ett wildcard precis innan, se till att du har liksom en väldigt bra bänk och liksom två spelande målvakter. Eller så om du inte drar wildcardet, då tar man oftast lite minuspoäng för att få in de där spelarna, och det kanske inte alltid liksom lönar sig så mycket. Men det där är lite klurigt, men det finns ett case och drar den i en double game week. Jag tycker det är ganska skönt att ha blivit av med den för den här game week, eller för den här säsongen. Behöver inte fundera på det. Problemet med att sätta upp ett wildcard för en bench boost veckan efter, för man får ju aldrig dra två chips i samma gameweek, det är ju att du kanske bygger ditt wildcard allt för kortsiktigt och du dessutom sätter liksom massa onödiga pengar på bänken, eftersom man ofta vill ha pengarna i sin start, tilltänkta startelva helt enkelt. Och sist då, free hit, där resonerar jag i alla fall så att jag ofta tycker att det är läge att dra den för att förbättra en riktigt dålig gameweek. Då flera av de liksom bra lagen där man har fler spelare har blanks. Och man så kan liksom attackera spelare som man bara vill ha i en vecka. Och sen vill man ha in Salah och en Lukaku eller Ronaldo så igen. Så ja, det är väl så jag resonerar, men det går även att använda free hit och liksom attackera, och när det är liksom en bra double game week till exempel, trycka in ett liksom riktigt bra 11. Är det något du vill tillägga där, Fredrik, eller håller du med i mycket av det, mina tankar
tycker,
kring det?
Ja, jag tycker att det är klokt resonemang. Det går ju att vända på det också. Finns de som föredrar att använda free hit när det är liksom typ en double game week, bara för att kunna maxa laget totalt då. Och det skulle ju kunna vara just för att du får kanske bättre utdelning på ett free hit än på en bench boost egentligen, utifrån att du då kan maxa just en double game week. Men då är det ju där, då ska du överleva blank game weeks också. Och det brukar vara lite småklurigt. Så att, jag köper mycket, det är ditt resonemang helt klart.
Något att tillägga på chipsen?
Nej, men det skulle väl vara att varje säsong ser olika ut beroende på hur det är med liksom blanks och double game weeks. Så att där kan man nog inte riktigt säga vad som är bäst.
Nej.
Utan ja, men det har varit lite olika från säsong till säsong beroende på hur mycket inställda matcher det är och hur svårt det är att navigera. Är det väldigt få matcher i en vecka, då kanske inte är så stor fördel att dra free hit där ändå, för att de få spelarna som spelar, de kan, ja, det kanske inte blir så mycket poäng och då kanske differensen blir högre och liksom attackera dubbelveckor istället till exempel.
Mm. Men det är egentligen free hit du framförallt pratar om. Triple captain delar också min syn på att det liksom är läge att dra den i en double game week även kan, fast det kan vara ganska klurigt.
Ja, det ska väl väldigt mycket till om man inte drar in en dubbelvecka, känns det som. Mm. Men helst kanske lite tidigare på säsongen där man vet att lagen har fortsatt mycket att spela för, så att man får två matcher på sin trippelkapten där.
Eller i slutet på säsongen då någon jagar en skytteliga vinst eller liknande.
Jo, absolut. Eller om något lag har jätteskadeproblem och heter Norwich. Eller, ja.
Ja, eller Newcastle.
Ja.
Härligt. Hoppas det hjälper, Josef. Och som sagt, vi kommer ju prata mer chips när vi tycker att det är som bäst läge för att börja kika på det. Det finns ju en riktig som matchguru på Twitter som heter Ben Krellin som är väldigt bra på att sia om när de här dubbelveckorna och blanksen kommer att infalla. Men bland annat så ska ju Chelsea spela VM för klubblag här under säsongen, då kommer de få någon blank och ska den dubben placeras in någonstans där det finns utrymme beroende på om de är kvar i kupper och sånt där. Så vi kommer prata om det när i god tid innan det är aktuellt så man kan lägga en plan för det. Så vi lägger fram förutsättningar så får man lägga planen själv. Martin Zetterlund, han undrar hur vi ser på Southamptons fina spelschema. De har nog sett allt för risiga ut framåt för att man ska våga sig in på mer än en livramento där, Fredrik.
Ja, men vi såg väl Shay Adams klev väl av med någon lättare skada här i landslaget. Vi var inne på det tidigare, då nämnde vi inte hans namn. Och det bygger väl egentligen bara kanske ett ännu starkare case för den Armstrong som du rekade. Och det är väl kanske där, men James Ward-Prowse avstängd efter Livramento. Jag tycker, det är väl kanske det som, sitter man med Livramento och dubbla upp i Southampton hade ju kanske jag inte varit supersugen på. Men hade du satt en pistol mot tinningen och sagt du måste, då hade nog Armstrong varit val nummer två.
Ja, jag tycker uppdubblingen när det är en försvarare och en forward, inte i hela världen, jag tycker det är två olika saker. Och Livramento är ju, även om jag säger att han går att spela, fortfarande tänkt som att vara en femte försvarare som inte kostar så mycket. Och det är väl inte liksom i alla matcher man kommer spela båda ändå. Så ja, jag tycker absolut att det kan finnas ett case. Och som sagt, han var med en av mina rekar samtidigt som jag rekar Livramento där bak. Så att jag gillar absolut tanken där. Sett till det fina spelschemat. Stefan, vi har Patrik Ågren Axner som hör av sig. Han har fått en kanonstart och ligger på en overall rank på 7000. Däremot har han fastnat med en del tveksamma spelare och undrar liksom vem man ska växla ut först. Han har bland annat då Alonso, Traoré, Jota och Ronaldo. Han har ett byte men överväger även att kunna dra en minus 4 även om man är restriktiv med minuspoängen.
Ja, men när Jota borta så hade jag prioriterat Jota tror jag. Först av alla de där. Då jag inte vill sitta med honom när Firmino är tillbaka och matcherna är sådär. Så han hade jag väl prioriterat sen Traoré efter det.
Mm. Ja, alltså får vi definitiva besked kring Jota så absolut. Annars är Traoré en sån större problemspelare just nu tycker jag. Ronaldo, det är ju ingen problemspelare sen så. Det är mycket pengar och jag tycker att man växlar över honom till en Lukaku här. Till nästa game week istället. Alonso däremot, ja det är en lurig spelare men jag tycker att det är ingen jag hade prioriterat byte på så länge jag hade haft en hyfsad bänk. Det är ingen spelare jag hade tagit in i ett wildcard. Men han och Chilwell kommer ju med största säkerhet rotera. Jag tror inte att Alonso är borta. Han gjorde ju väldigt bra ifrån sig. De har ju Brentford, Norwich, Newcastle, Burnley kommande fyra. Och nej, jag tycker det finns absolut case att hålla kvar Alonso där. Det är inte så många som kommer ta in honom. Så där kommer du då sitta med honom. Han startar man liksom varje vecka, så hoppas man att han spelar och att han inte blir inbytt. De här försvararna brukar inte vara att de blir inbytta superofta. Så nej, Alonso tycker jag man sitter bra med. Men kul och grattis till den fina starten, Patrik. Och jag tror du kommer lösa bra byten där. Yes, du var inne på uppdubbling, Fredrik, så det här passar dig. Sebastian Perdin, han undrar: vad tycker ni om att ha två mittfältare eller anfallare från samma lag?
Ja, nej, men absolut, som du var inne på där med uppdubbling, att den blir ju extra tydlig när det är i samma lagdel. Vad det gäller anfallet, där känns det ju spontant ganska risky att gå från samma lag, i och med att det bara är tre anfallare. Det känns väldigt smalt. Mittfältet däremot tycker jag det kan finnas helt klart alternativ. Jag har sett Salah, Jota har varit ett sånt exempel. Och ja, jag i min rek här nämnde ju Foden, Grealish, som att det skulle kunna vara en annan typ av uppdubbling. Som ja, man tycker är intressant. Utifrån där kan vi snacka att du sticker ut utan att gå helt wild and crazy.
Ja, i vissa matcher kommer ju både Grealish och Foden spela, såklart. Så att, men det troliga är att man åtminstone får en spelare varje vecka i ditt resonemang där. Jag vet inte om man menar att det är två mittfältare eller två anfallare från samma lag, eller om det även kan vara att ha en anfallare och en mittfältare, att liksom få dubbel offensiv. Och är det så tycker jag absolut att det finns liksom bra case för. Jag var inne på en Boem och Tony till exempel, och man kan dubbla upp med, ja, bara på mittfältet, det som du nämnde där med Jota och Salah. Det är många som har suttit och liksom, det tycker jag absolut att det finns case för. Men det är väl alltid så där att liksom man satsar lite extra där. Det är en risk, men det har ju möjlighet att sticka ut, till exempel i den här Liverpool-diskussionen. Men Salah sitter ju nästan varje bygge. Och för att då liksom kunna sticka ut, om man tror stenhårt på Liverpool. Det finns ju vissa som har gått hela vägen och går på Salah och Mané. Och är det så att Liverpool flyger under en period och har bra spelschema och man har båda dem, ja, men då helt plötsligt kan man göra ett ryck jämfört med många andra. Till skillnad mot om du bara sitter med en Salah där alla har binden. Och de poängen spelar egentligen inte så stor roll. Men har man båda och det flyger, så är det jättebra. Flyger inte, ja, då helt plötsligt så är det ju ett problem. Så där måste man ju, man måste tänka till. Men det finns absolut läge då man kan göra det. Det tycker jag. Här Stefan, jag tror redan jag vet svaret när jag ser frågan. Fredrik Fidde Andersson, han tänkte gå utan Trent med två Chelsea och två City-försvarare. Hiss eller diss? Salah ska ingenstans och frontlinjen är tänkt att landa på Antonio, Jimenez och kanske Lukaku. Ja, Trent, vi har ju pratat om det här. Jag är ju utan honom. Men om man liksom sitter nu och ska välja, ska jag gå utan honom eller ska jag inte i ett wildcard? Alltså, det går inte. Eller?
Nej, jag hade aldrig dissat Trent. Jag tycker han är bäst i spelet. Absolut, det ser lockande ut att ha dubbla Chelsea, dubbla City. Okej alternativ, men det finns ingen som har samma offensiva hot som Trent har.
Nej, så är det verkligen. Den andra frågan han kastar in, för att det är därför jag säger att i ett wildcard-läge, det är att han undrar: är Werner bara en dum idé i ett wildcard? Om det blir Werner så får han även en sån på mitten. Och då antar jag då alltså att Lukaku blir Werner. Fredrik, Ska vi säga något här?
Ja, det brukar ju vara ganska försiktiga med motorsågen mot våra kära lyssnare, men här tror jag när vi får ställa fram motorsågen och bara blicka lite på den och säga att håll kvar Lukaku och strunta i den där Werner.
Ja, jag förstår att sån lockar. Jag tror att vi inte långt ifrån att ha något avsnitt där vi kommer prata lite mer som med tanke på Spurs fina spelschema, och dessutom så är det någon vecka, undrar om det är Game Week 12 då Spurs ser ganska fina ut och kasta in en kaptensbindel på då de möter Leeds. Då det övrigt är lite svårare med kaptensbindeln. Men nej, gå inte på Werner istället för Lukaku. Jag tycker man sätter sig i en ganska jobbig situation där. Det är i alla fall mitt tips. Vill du sticka ut, kör bara. Jag tänker inte säga att man inte ska göra någonting. Man måste gå på egen magkänsla, så är det. Men nu när du ställer frågan och vill ha våra synpunkter, då tror jag vi alla tre är ganska överens om att Trent, han ska vara med i ett försvar när man drar wildcard. Och Lukaku ska även vara med där, och ingen Werner. Olli Lövqvist, den här frågan får du också, Fredrik. Då. Vad tror ni, kommer Firmino starta nu eller kommer Jota hålla kvar platsen? Han har nämligen chansat att byta in en Firmino i sitt lag.
Det är ballsy. All cred för det. Men jag tror som sagt att Firmino kommer att starta här mot Watford. Alltså Firmino är den Liverpool-spelare som har spelat flest minuter sedan Jürgen Klopp kom till klubben. Det säger någonting. Speciellt säger det någonting när man är anfallare och har spelat fler minuter än alla försvarare. Så att det är en favoritspelare för Klopp, det vet vi. Sen har han inte liksom, senaste säsongerna har han inte hållit samma klass. Och Jota har gjort det väldigt bra när han kom in. Men om man vänder på det, jag ser det långt ifrån säkert att om Firmino nu kommer in och gör det bra, det är inte så att Jota när han är tillbaka från sina småkänningar bara kliver rakt in och tar tillbaka liksom sin tröja, utan det kan mycket väl bli liksom ett par tre matcher som Jota börjar bänk. Vi såg det förra säsongen att han kunde hoppa in där i 65-70, och det är en ganska tacksam spelare att ha och slänga in. Så att jag lever ju i tron att Firmino kommer att starta till helgen, och gör han det bara bra då kan han mycket väl fortsätta få lira. Sen är det ju risky, och jag tycker att han är lite för dyr. Han är prissatt liksom alldeles åt, jag vet inte vad, han är väl nere på 8,8 nu, men han hade ju liksom behövt kosta 7 miljoner, men 7,5 som Jota ungefär, för att det skulle ha varit intressant, tycker jag, för min del.
Absolut. Stefan Marcus Ahlgren, han skriver att han gjorde misstaget att plocka in Alonso inför förra omgången. Han undrar om man ska skeppa honom eller ta ut Greenwood först. Och då ska det sägas att han redan har en Antonio Rüdiger i Chelsea-försvaret redan. Jag var inne lite på Alonso och tycker inte att det är en spelare som är ett jätteproblem. Det kan vara värd en chansning att sitta kvar med. Delar du den synpunkten?
Ja, alltså om man har stark bänk så kan man absolut göra det. Hoppas få någon av de här enklare matcherna med Alonso på plan. För det är ju en super differential. Till exempel om han spelar, startar mot Norwich. Jag vill dock, alltså det är nu man vill ha sina Chelsea-spelare. Så att jag förstår att det gnager och sitta med Alonso. Men det lät som att... ja, men en Greenwood är också ett problem skulle jag säga. Kanske kan liksom vara okej nu till Leicester, men sen är det tuffa matcher och att Rashford kommer tillbaka, vilket gör att hans startplats kommer ju inte vara säker heller.
Kan jag kasta in ett förslag där med Alonso att spara honom och sen kanske om möjlighet ges att göra ett sidledsbyte när man ser att Reece James har kommit tillbaka och göra en Alonso till en Reece James kanske. Vad tror du om det?
Ja, men det hade absolut kunnat varit något. Reece James är ju, när vi körde statistiken förra veckan, är ju liksom den enda som kan matcha Trent offensivt sett. Men det är ju, vi har inte sett så mycket, han har spelat 2 matcher tror jag eller något sånt där. Så att det kan ju vara boostat av att han gjorde en riktigt bra match mot Arsenal såklart. Men han såg ju riktigt fin ut där i inledningen, sen har vi inte sett så mycket av honom.
Nej. Yes, ytterligare fråga om Greenwood här, Fredrik. Jag vet inte om det har att göra med att Rashford närmar sig comeback eller om det är spelschemat. Men Henrik Jonsson då undrar vem som är prioriterad att byta ut först utav en Sar, Greenwood och Fornals. Han vill ju helst byta in en Rafinha, men tänker att det är bättre att vänta till nästa vecka. vecka sett till landslagsuppehållet här och hans sena återkomst. Men vem tar man in annars? Han har ett byte och 0,4 på banken.
Ja, det beror ju lite liksom, det är ju samma position, det är ju mittfältare allihopa, så jag skulle vända på det och kolla på vilken mittfältare vill du ha in, och bortsett då från Rafinha. Jag hade nog plockat Greenwood, tagit den där 0,4 och växlat upp till antingen Foden eller Grealish.
Problemet när han gör det, det blir ju då att han inte kan göra en Sar till en Rafinha nästa vecka.
Sant.
Och jag tror, han är ju själv inne på det, att han vill ha in Rafinha, vilket jag tycker är vettigt. Jag hade nog sett till att ha pengar för att göra nästa vecka, ta in Rafinha då, som han är inne på. Att han kan göra Fornals eller Sar dit, eller Greenwood då, beroende på hur han prioriterar sitt byte. Vi har ju nämnt några andra fina spelare i liksom en lägre priskategori. Jag rekade både Gallagher och en Boemo på mittfältet. Och Stefan nämnde ju Saka, men där har vi även en liksom ännu billigare variant om man vill liksom spara ytterligare pengar och gå på en Smith Rowe som även kan nämnas, va?
Ja, absolut.
Det finns ju alternativ att välja på, om man säger så. Så det är ju egentligen helt och hållet hur man vill lägga strukturen. Men det är väl bra att det finns lite olika vägar att gå.
Ja, Stefan, hur hade du prioriterat Sar, Greenwood, Fornals? Vem tycker du liksom är det största problemet?
Nej, men det får nog bli Greenwood för mig ändå. Jag är osäker på hans speltid nu framåt. Jag vet inte... Och det är liksom kopplat med ett svårt spelschema gör ju att han inte är aktuell för mitt bygge och som sagt rätt dyr. Jag hade till exempel kikat på en Mason Mount där.
Där kommer ju även in på en av våra Patreons frågor, Fredrik Åkerlind, som vill liksom ha förslag på liksom en bra ersättare till Greenwood i samma prisklass eller lite billigare. Det är en Mason Mount där, en bra shout tycker jag. Det är om man inte då dubblar upp försvaret. Och det har vi varit inne på, kanske inte helt knasigt att bara sitta med en Chelsea-försvarare ändå. Yes, vi tar en sista fråga här. Fredrik, Ludvig Wallin, han är också inne på att Jota ska ut. Och nu kommer vi då sätta dig på pottan. Du tog den fega vägen i rekarna och nämnde både Grealish och Foden. Han undrar, vem av Grealish, Foden? Och sen kastar han in en Torres, men han kanske vi nästan kan ta bort. Han undrar vem man ska slå till på när han plockar ut Jota.
10 000 kronors frågan. Nej, det fanns ju en anledning till varför båda, men det är mycket möjligt att jag inför nästa vecka hamnar i den situationen. Mm. Jag köper mig lite pengar med ett backbyte den här veckan och sen växlar ut just, inte Jota men Greenwood för min del, och siktar mot att plocka in en av de här spelarna. Jag kommer använda matchen mot Burnley, den här 5-0-segern som vi tror att det kommer att bli, och se lite vem som får spela. Ja, Foden, Grealish. Säger den ena blir den andra, men jag har väl, jag sa ju att jag lutade lite åt Foden förra veckan, men på lång sikt har jag ändå varit i Grealish-båten, så att jag väljer att hålla fast vid Grealish nu när många fluktar över till Foden, för att han ser så himla fin ut. Det gör han ju, så han kommer ju leverera, men jag håller fast vid Jack Grealish.
Ja, och jag har ju Foden på min rek, så jag går ju dit. Stefan, innan vi då stänger igen butiken, vill du kasta in en röst här också?
Nej, men jag hade gått på Foden faktiskt.
Mm. Och då ska man veta att du är en stor Grealish-älskare.
Ja, men jag såg att han blev utbytt här i landslaget när det stod 1-1 här mot Ungern. Foden fick spela vidare. Så även Southgate verkar ju tycka att Foden bidrar mer just nu.
Mer vila på Grealish har jag.
Ja, så kan det också vara.
Det går ju att spela det åt alla håll. Med det så tackar vi för oss, och vi hoppas att träffa många av er i Göteborg på lördag. Det ska bli riktigt roligt. Och till er andra så kommer vi komma med en livesändning på lördag, då vi kör utlottningen för våra Patreons. Så vi kanske syns där. Stort tack för att ni har lyssnat. Och stort lycka till här inför Game Week 8. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det gott. Tja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.